waiting and hoping for the best. But blues will make me ramble and the rails are leading west. I'm feeling awful lonesome, pleasure I can't find. I'm leaving you, mean mama, just to worry you off of my mind. Oh, delay, do you delay? Do you delay? Do you delay? Do you delay? Do you delay?
Ja, då säger vi varmt välkomna till det sjätte avsnittet av Mimers brunn. Podden där vi tillåter oss att filosofera och gå lite grann på djupet med spännande ämnen. Och jag som fungerar lite grann som programledare heter Jimmy Thunlind. Och med mig har jag som vanligt Jonas De Geer. Hej Jonas.
Hej Jimmy. Hej. Trevligt att vara här igen.
Ja, det känns det väl. Det har ju gått en liten tid nu. Vi har passerat jul och nyår och kommit in på ett nytt år. Och, hur har helgerna varit för dig?
Det har varit helt okej, själva helgerna. Så, inte så händelserika, men hur har du varit själv?
Ja, det har varit bra faktiskt. Jag hade väldigt trevligt julfirande med flera goda vänner. Nyår så jobbade jag faktiskt nyårsafton, så att det var egentligen bara att äta lite gott på kvällen och gå och lägga sig. Och sen har det varit en väldigt mild och varm vinter, så man har ju kunnat vara ute en del och njuta av promenader och sådär.
Absolut. Du, jag ska ursäkta mig här också och säga att jag är brakförkyld. Nu har vi skjutit på den här inspelningen två gånger, så vi provar i alla fall nu, men apropå mild och varm vinter och sådär, så det är en grej som typ aldrig slår fel, att man blir, eller jag i alla fall brukar få någon sån här vinterinfluensa eller något sånt någon gång eller ett par gånger mellan januari och mars, och nu har det infunnit sig med besked, men vi kör på ändå.
Ja, det är aldrig roligt, men jag tror att våra lyssnare har överseende med att det knarrar lite grann.
Alla som har följt mig lite grann genom åren vet att det hör till vanligheterna. Så att
ja, och vi skulle väl också som vilja rikta ett tack till er lyssnare för all feedback som vi har fått. Det är både ris, men det är mestadels ros faktiskt. Och det verkar som att många uppskattar våran podd, de här avspända samtalen och även den typen av ämnen som vi tar upp. Så att fortsätt gärna med det. Kom med feedback och förslag på ämnen och sådär. Det tycker vi är roligt.
Absolut. Självklart.
Och nu har vi gått in på ett nytt år och ett nytt decennium också. Och vi tänkte vi skulle börja vårt avsnitt, eller det här avsnittet kommer handla om konspirationsteorier.
Mm.
Det är ett spännande ämne.
Ja, det är ett ganska vittomspännande ämne.
Ja, och jag tänkte vara så pedagogisk som jag är ibland, att jag tänkte jag börjar lite grann bara med någon typ av definition och avgränsning här, så vi talar om för lyssnarna vad vi kommer hålla oss inom. När man talar om konspirationsteorier, så det bygger ju då på att det finns en konspiration, och i grunden är ju en konspiration, det är ju att två eller flera människor mer eller mindre i hemlighet har kommit överens om något som man ska göra eller som man ska mörklägga eller så. Och sätter man då ihop orden och säger att det är en konspirationsteori, så är det ju då en teori, en föreställning om att det finns en konspiration som man är orolig för eller som man anar.
Ja, det är ju väldigt märkligt. Alltså, vi kan ju ta vår utgångspunkt där precis. Så. För att nog för att det finns knepiga konspirationsteorier, men överlag så tycker jag att det där är ett väldigt, väldigt besynnerligt begrepp som man ska se upp med när och hur och varför det används. För som du säger, en konspiration betyder egentligen bara samverkan utan insyn.
Ja.
Och det här får vi lära oss. Det här är jättetokigt att anta att det ens kan förekomma. Eller i synnerhet att det från maktens sida på olika sätt kan förekomma olika typer av saker som inte är helt transparenta.
Nej.
Och det är rätt fräckt egentligen hur man då har liksom för folk att man har trummat i folk att det är en intellektuell dödssynd att anta att makten ibland ljuger. Så det är rätt otäckt egentligen.
Ja,
så jag vill liksom avdramatisera detta. Det förekommer konspirationer i varenda familj om du vill hårdra det. Eller varenda men så fort det finns ett samförstånd mellan två utan en tredje part så kan man grovt sagt säga att det är en någon form av konspiration då.
Ja. Och det är ju som du säger att uttrycket har fått en väldigt nedsättande pejorativ betydelse.
Det är ämnat för det. Det har lanserats av det.
Och det är ju oftast också så är det ju så att det är på något sätt makten, det är överheten som använder uttrycket och ofta för att man vill avfärda kritik eller man vill skydda sig, man vill stigmatisera kritiker och motståndare.
Ja, så är det.
Och det är ju, man ser ju då att de flesta, i de flesta sammanhang så kommer ju konspirationsteorier underifrån. Alltså att folket antar att makten ljuger eller undanhåller saker. Mm. Och då med makten, det är ett väldigt vitt begrepp. Det behöver inte vara regeringen, utan det kan ju vara andra mäktiga. Det kan vara bankvälde, det kan vara
självklart.
Frimureri och så vidare. Men att man misstänker att vi får inte alla fakta eller vi får inte sanningen.
Makten kan vi ju säga är resursstarka krafter då? Eller
ja.
Ja, det är en bra poäng du gör där. Det är en bra distinktion att göra, att det behöver inte vara synonymt med den formella makten.
Nej, men om man tittar lite historiskt så om vi går 20 eller 30, 40, 50 år bakåt i tiden så var det inte så mycket konspirationsteorier just i Sverige. Därför att förmodligen därför att Sverige var ett ganska, ska jag säga, folkhemsland där man verkligen litade mycket på makten och staten och de styrande. Och det där fick sig en törn sen, egentligen med början på 80-talet med ubåtskränkningarna. Där det plötsligt gick upp för människor att här sysslar man med saker, här sysslade marinen och även regeringen med saker som inte stämde för att Det enda man lyckades egentligen hitta det var ju minkar och så vidare. Man hittade ju inga ubåtar.
Mm.
Och sen fortsatte det med Palmemordet som blev då ett nationellt trauma och där man också upplevde att kanske inte var den här alkoholiserade enstöringen som ensam planlade och genomförde det här utan det borde ligga någonting annat bakom. Men ingen har presenterat någon lösning på det.
Nej.
Sen kom Estonia 94, det kommer vi beröra lite grann senare. Det var också ett sånt där som stack hål lite grann på förtroendet för myndigheterna. Tsunamin 2004 också med myndigheterna totalt misskötte sitt uppdrag. Och gjorde att människor blev mer eller mindre misstänksamma då med vad sysslar de med egentligen.
Mm. Ja, jo, nämligen, alltså, jag håller med dig om att det är kanske först på 80-talet som det blir lite sådär. Men faktum är att i modern incitationstecken tid så har det varit så förut, nämligen vid Krügerkraschen 1932 och Krügers död under ändå ganska egendomliga omständigheter. Så du hade Krügers bror Torsten Krüger som var en industri- och finansman i sin egen rätt, va? Inte bara lillebror. Och du hade flera andra prominenta svenskar på den tiden som, eller alltså ända in på 60-70-talet skrev skrev böcker om hur det här hade gått till. Va? Så det har funnits tidigare i Sveriges historia.
Ja, jo, det har du rätt i. Och det är ju, pratar vi konspirationer, så är det ju inget nytt fenomen som du sa. Det har ju funnits i alla mänskliga sammanhang i alla tider.
Mm.
En del brukar peka på den första moderna konspirationsteorin. Den skulle då ha gällt franska revolutionen 1789. Där man menar att det var inte bara en folklig resning mot adelsmakten och vanstyret, utan här fanns det andra krafter som var med och orkestrerade.
Mm. Och det är väl tämligen uppenbart. Ska jag tänka på, alltså, när man, det går inte att leda i bevis att det var Illuminatorden. Men Illuminati är ju något sånt där för, som då för så kallade skeptiker, alltså de som inte tror på konspirationsteorier eller gör en grej av det, är något av ett skämt. Va? Men Illuminatorden fanns i allra högsta grad.
Ja.
Och den den avslöjades i Bayern på 1700-talet på grund av att en för detta präst som var kurir var på väg till från, om det var Ingolstadt eller förmodligen var det, till Paris med dokument, och han träffades av blixten. Och återigen, det här är ett historiskt faktum, och efter det så kunde man rejda flera av de här högt uppsatta illuminaterna och beslagta dokument som sen gavs ut av kungariket Bayern. Det här var ju innan Tyskland hade enats då.
Mm.
Så att, och det fanns ett aktivt frimureri som kanske inte var illuminatanknutet också runt om i Europa.
Ja, man brukar ju prata om tempelherreorden och frimurarorden, att de också skulle ha varit inblandade.
Ja, tempelherrarna vet jag inte vid det laget riktigt. Det har ju alltid funnits liksom frimurarordnar som har använt sig av den symboliken och så. Men att det fanns hemliga sällskap i Europa vid den tiden som också var subversiva och alltså väldigt aktiva, det råder liksom inget tvivel om. Fnyser man åt det, då vet man inte vad man pratar om, helt enkelt.
Nej, och
sen att leda i bevis, och det är ju det här som är det vanskliga, va? För att eftersom det är hemliga sällskap det handlar om, så är det klart att det är svårt att alltid helt dokumentera vad det är de pysslar med och hur det går till och sådär vidare.
Mm.
Men det betyder inte att det är orimligt att anta att de faktiskt spelar en roll.
Nej, det är sant. Och en bra fråga att ställa sig i alla sådana här sammanhang, det är ju vilka tjänade på den här händelsen? Alltså, vad blev utfallet? Så kan man, då kanske man kan spåra tillbaka och se vilka som hade intresse av det.
Mm. Där tycker jag lite grann att den marxistiska analysen håller. Det var inte bara Marx som gjorde det, men det är klart att det, där har du en sorts borgarklass som i praktiken var privilegierad, men inte formellt som huvudsakligen tjänar på franska revolutionen.
Mm. Och en borgarklass som de kanske hade förgreningar in i frimurar.
Ja, självklart.
Rörelsen.
Mm. Självklart. Och du har också delar av aristokratin, va, som av olika skäl. Det är också varje sån här grej som händer. Det gäller minst lika mycket, ännu mer för reformationen, men även franska revolutionen, är att då har man också tillskansat sig kyrkans och klostrens mark, va?
Mm.
Egendom. Så att det är alltid grupper, ganska stora segment som roffar åt sig helt enkelt.
Ja, precis. Men det är som du säger att av naturen så hålls ju ens konspiration hemlig och har den aldrig fullständigt avslöjats så förblir ju väldigt många faktorer hemliga och höljda i dunkel. Och man kan misstänka, man kan tycka sig vara säker på, men det fortsätter att vara höljt i dunkel ändå.
Jo, men det är en väldigt viktig poäng som du är inne på nu, att ska man prata om såna här saker, då måste man först bara slå fast att man kan göra det utan att ha alla svar. Det ligger i sakens natur. Ja. Man måste kunna få ställa frågan. Man måste kunna få uttrycka skepsis mot hur den officiella historieskrivningen ser ut eller den officiella versionen av någon viktig händelse. Utan att för den skull bli svaret skyldig. Hur gick det till istället då? Hur gick det till egentligen? Det kan man inte alltid veta.
Nej.
Och det är väldigt, väldigt ofta som folk, även intelligenta människor, faller i den fällan. Att de säger, nej men hur, vad hände istället då? Du vet ju inte.
Nej.
Så då får du hålla käften. Och så håller vi oss till den officiella versionen.
Ja.
I brist på en annan. Jag menar, det är inte så. Det funkar inte så.
Nej, och det är ju det som är det viktiga, att människor måste ha rätt att ifrågasätta och ställa frågor, och även besvärliga frågor. Och ett sammanhang där det har blivit väldigt tydligt, som är en annan sån här konspirationsteori då, som har blivit beskylld, det gäller ju World Trade Center, 9-11. Där har ju myndigheterna då i USA framförallt lagt locket på totalt. Man presenterade en så kallad utredning om vad som hade hänt. Och den utredningen är ju så bristfällig så att den är rent horribel.
Ja, nej, men den är ju ett skämt, och det är väldigt många som alltså jag skulle säga jämte Kennedy-mordet så är det väl 9-11 det bästa exemplet på officiella beskrivningar av ett förlopp som de flesta begåvade eller normalbegåvade människor inte tror på, helt enkelt.
Och
men man håller fast vid det från maktens sida ändå. Man fortsätter producera tv-program och skit där man liksom på något sätt försöker backa upp den officiella versionen. Men du har en stor grupp och inte knäppskallar utan en stor grupp i samhället som bara skakar på huvudet och säger att nej, så det kan inte vara.
Och 9-11 är ju ett bra exempel, därför där började det ju ganska snabbt efter händelsen att florera misstankar och tvivel alltså bland folk. Och det grundades ju helt enkelt på vad verkligheten visade. I den här moderna tiden så filmades ju mycket av det här, och när människor såg på vilket sätt de här byggnaderna på ett fullständigt kontrollerat sätt rasade. Och när man dessutom blev varse att även byggnad 7 som stod en bra bit ifrån tvillingtornen och inte fick något plan som flög in i sig, även den rasade fullständigt kontrollerat. Så börjar ju människor undra, vad var det som hände egentligen?
Och så där bilderna på byggnad 7, som jag minns det, så är det några år efter händelsen i sig som det kommer ut på nätet. Jag tror jag läste om det först 2004 eller något sånt där, i Andreas von Bülows, alltså den förre tyske vetenskapsministern, tror jag, bok som heter CIA och efter september.
Ja, det tystades ju ner väldigt effektivt, men byggnad 7 nämns ju även i haverikommissionens rapport, och med det väldigt roligt att det säger alltså utredarna att vi kan inte förklara varför byggnaden rasade. Det är ett mysterium.
Men den är, även om den är diskrediterad på olika sätt, så är den är tämligen omfattande. Så det är inte många som satt sig och läste den där när den kom ut. Va?
Nej.
Utan vad jag menar är att de bilderna på hur, eller, ja, hur byggnad 7 rasar ihop, som är så bestickande, det behöver man inte vara någon expert för att fatta att det här, en sån byggnad rasar inte ihop på det sättet, för att det kommer lite bråte från byggnader som har sprängts i närheten. Det var verkligen liksom ögonöppnande, tror jag, för, ja, för väldigt många.
Och jag vet, var ju jag vet dessutom...
hur jag reagerar på det där när det kom. Alltså, eller när det hände, ska jag säga. Då hade jag precis flyttat ner till Småland. Och jag hade bott där i 3 veckor och inte fått tv installerat. Och det här var innan, jag kommer inte ihåg om jag hade bredband eller nätuppkoppling eller så överhuvudtaget. Förmodligen inte. Så att jag var väl en av få i landet som inte såg de här bilderna på folk som hoppar ut ur byggnader och så. Utan jag var tvungen att följa det på radio. Och då fattar jag att här ligger en hund begraven, för att lyssna på rapporteringen därifrån visade på så många diskrepanser som verkar helt orimliga. Som till exempel att man skulle ha hittat den här Muammar Attas pass i bråten någonstans långt därifrån. Det gick man ut med väldigt snart. Det skulle ha flugit ut ur ett liksom brinnande flyg. Ja, det är ju absurt.
Ja.
Så det var massa sådana där grejer som jag tror att man kunde ta in på ett annat sätt om man inte blev så chockad av bilderna just.
Och det var ju med tiden väldigt många experter som uttalade sig. Det finns ju flera dokumentärer om det här. Det finns ju över 2000 experter som har uttalat sig just om alltså orimligheten i den officiella förklaringen med till exempel att bränder på våningar smälter inte stål. De kommer aldrig upp i de temperaturerna med en vanlig brand. Mm. Det flygbränslet som man pratar om, det mesta av flygbränslet, det brändes ju upp direkt i explosionen i det här stora molnet som blev eldmolnet.
Mm.
Och så vidare. Och sen när man då rasmassorna rensades undan illa kvickt och skeppades till Kina.
Mm.
Men ändå så höll hela tiden myndigheterna fast vid den officiella versionen. Jag såg en...
Och det är ju väldigt anmärkningsvärt det här, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, heter de Architects och så för 9-11, men alltså alla dessa arkitekter och fysiker och allt vad det var, va? Det var ju inga politiska bråkstakar på något sätt eller som hade konspirationsteorier som hobby, sådana människor finns ju också, men det var ju liksom vanligt folk som, eller vanliga snubbar som kunde sitt respektive område och en del damer också då naturligtvis. Som inte hade något behov av att liksom bråka med myndigheterna på något sätt. Tvärtom, de ville gå till jobbet och göra sitt. Liksom. Mm. Det är värt att poängtera. Det var, det var liksom knappast några politiska aktivisttyper som kände att de var tvungna att gå ut och säga någonting här. För att det här var bara för fräckt helt enkelt. Eller för mycket. Nej.
Och de hade inte själva egentligen någonting att vinna på det på något sätt heller.
Tvärtom, de hade ju allt att förlora på det. Såklart. Ja.
Ett roligt uttalande, jag såg en dansk vetenskapsman som heter Niels H. Harrit som var med i en intervju då om just 9-11 där han la fram ett antal fakta då, bevis som visar att den officiella versionen inte stämmer. Och då får han då frågan av intervjuaren, vad säger du om alla de här konspirationsteorierna som florerar kring 9-11? Och då svarar han att den enda konspirationsteori som existerar, det är den om de 19 flygkaparna. Och de som tvivlar bör fråga sig, vilka bevis har vi egentligen fått se som stödjer den officiella förklaringen?
Jo. Jo, men det är bra.
Men där är ju återigen den viktiga frågan att ställa sig. Vilka tjänade på den här händelsen? Vad fyllde den för syfte? Och när man då ser att omedelbart så startade George Bush det här så kallade kriget mot terror, kriget mot terrorismen, man börjar jaga Och sen såg man ju då genast också en förevändning att anfalla med, alltså anfalla krig, anfallningskrig mot, det blev ju både Irak, Afghanistan, det blev mot Syrien, det blev mot Libyen.
Och det kriget, alltså ett krig, amerikanskt krig mot framförallt då var uttalat Irak, Iran och Syrien. Det hade Richard Perle och Paul Wolfowitz, som var amerikanska judar högt uppsatta inom säkerhetsapparaten då. Eller utrikes politiken. Det hade de efterlyst redan 1996. Mm. Alltså 5 år tidigare i en känd artikel som hette Clean Break, va? Securing the Realm. Jag kommer inte ihåg. Det är lätt att hitta i alla fall. The Wolfowitz Memorandum har det kallats också. Och det gjorde de då på uppdrag av Benjamin Netanyahu, som var alltså Israels premiärminister redan då, alltså för 4 år sedan.
Ja, man ser ju det att alla de här krigen har ju, det är egentligen krig mot Israels fiender. Och det blir ju lite bestickande då att skylla det här på araberna och sen anfalla araberna.
Ja, nej, men det är ju, hela skiten är ju, alltså jag tycker det är uppenbart att det här är liksom iscensatt för att skaffa en sån förevändning för det här då engagemanget i
Och en tanke då som ofta framförs, det är ju att USA hade i det läget inte fått ett folkligt stöd för att gå in i de här anfallskrigen. Så att man behövde helt enkelt ett nytt Pearl Harbor som kunde mobilisera och göra folket mera krigsvilligt. Och då skaffar man sig ett nytt Pearl Harbor, nämligen World Trade Center.
Absolut. Och det finns ju, nu ska vi inte grotta ner oss i sånt, men det är ju, apropå just konspirationsteorier och sådär, så finns det ju väldigt många frågetecken runt både Pearl Harbor och Lusitania, den här båten som sänktes mitt under första världskriget, som blev den huvudsakliga förevändningen för det amerikanska inträdet i första världskriget. Det är väl ingen som påstår att tyskarna eller japanerna i respektive fall inte var inblandade, men däremot att man medvetet provocerade fram bägge händelserna.
Ja.
Men i det här fallet blev man nog faktiskt ett snäpp, eller man, jag vet inte, fortfarande. Återigen, vi kan ju bara spekulera kring vilka gjorde det. Var det CIA, var det Mossad, var det någon blandning? Jag menar, hur ser de här internationella strukturerna ut? Det vet vi inte.
Nej.
Men att 9-11 inte är vad man vill få oss att tro i alla fall. Det är inte de här araberna som liksom inte lyckades ta flygcertifikat ens en gång, som har lyckats med en sån här operation. Det tycker jag är ganska klart.
Ja, ja, ja. Och för den som vill fördjupa sig så finns det som sagt litteratur på området. Det finns mycket artiklar där det kommer fram då väldigt mycket fakta om tillfångatagna israeler i New York och vilka som ägde de här tornen, vilka som stod för säkerheten i tornen, vilka som ägde flygplatsen där ett av de här flygplanen utgick ifrån, och så vidare och så vidare.
Mm.
Men vi ska inte fördjupa oss i det. Jag tänker på en annan sån här som har varit lite på tal nu på nyligen här. Det är ju det här med månlandningarna.
Mm.
En vanlig konspirationsteori som... Nu firade man med någon slags jubileum här i fjol.
Ja.
Det skulle ha varit 50 år sedan.
Mm. Ja, jag kommenterade det här en passant i den podd jag höll på med då för kanske 5 år sedan. Och det blev ett jävla liv. Folk blev vansinniga på mig bara för att jag sa att jag är inte säker på att man har varit på månen faktiskt. Och jag tycker det blir mer, det blir konstigare och konstigare när åren går, och som du säger, nu var 50-årsjubileet förra året och det är liksom inte tal om att man ska tillbaka. Så visst finns det anledning att undra varför liksom. Gjorde man månen då? Uttömde man allting på ett besök med miniräknare teknologi på 60-talet? Alltså, fan.
Ja, vi fick ett litet avbrott här. Jag var tvungen att gå ifrån. Men nu är vi tillbaka igen och fortsätter att prata om månlandningarna. Mm. Och du, Jonas, du nämnde att du var lite skeptisk till de här filmerna vi har fått se.
Jag har inte satt mig särskilt mycket in i det, om jag ska vara ärlig. Jag tycker inte att det är så jäkla viktigt. Jag kan inte se att det har jättestor, vad ska jag säga, politisk och kulturell betydelse. Så där, det är inte ointressant förvisso, men det är inget som har upptagit mig så där jättemycket. Utan jag bara konstaterar att jag tycker det är konstigt att man var där i slutet på 60-talet, början på 70-talet några vändor, och sen har ingen från någon nation i världen överhuvudtaget återvänt till månen. Det är minst sagt egendomligt alltså. Intressant det här är att det blir folk förbannade för att man säger. Inte att jag tror på någon konspirationsteori. Jag har ingen aning om varför man har liksom, eller jag har inte reflekterat så där jättemycket om varför man påstår detta, fast det verkar märkligt att det har hänt. Men bara att man uttrycker skepsis är illa nog. Alltså, för att, ja, förlåt.
Mm. Nej, men det, alltså, månlandningen är en sån här väldigt känd konspirationsteori, så jag tänkte inte vi skulle fördjupa oss i den. Den innehåller ju massa detaljer om att det här skulle vara inspelat och de här filmerna var inspelade på jorden och att Amerika i själva verket vid den här tillfället inte hade den tekniska kunskapen och kompetensen och kunna genomföra en månlandning.
Ja, om de inte har gjort det på 50 år sedan dess, så är inte inga ryssar eller kineser eller några andra heller, så är det klart att man måste ställa sig den frågan.
Ja, precis. Det är en viktig fråga. Och återigen, vad kan syftet ha varit med att i så fall iscensätta en månlandning? Och det handlade ju väldigt mycket om alltså den här kapplöpningen med Sovjetunionen.
Ja.
Och visa muskler.
Förmodligen, ja. Sen kan jag tycka att det är märkligt att Sovjetunionen i så fall inte sa att det här är fejk. För de måste ju ha haft någon form av underrättelsetjänst också. Men då kommer vi in på andra grejer som alltså konspirationen går djupare och djupare.
Ja.
I vad mån var det kalla kriget en verklig latent konflikt, och i vad mån var det spel för gallerierna? Det är en annan grej som man måste fråga sig. De här var ju ändå allierade i andra världskriget.
Ja. Och de hade ju under hela det kalla kriget ändå ett tyst samförstånd om när den ena gjorde någonting så såg man genom fingrarna, och så gjorde man själv någonting annat.
Yep.
För då hade man liksom fribrev för det.
Yep.
Så att mycket var det säkert ett spel. Ett ganska högt politiskt spel. Och det här, återigen, för vem gjorde i så fall amerikanerna eller månlandningsiscensättningen? Framförallt tror jag för det amerikanska folket.
Mm. Eller kanske som ett stort masspsykologiskt experiment. Alltså.
Mm.
Det är att se hur man alltså via massmedia kan manipulera människor.
Mm.
Det gör man ju alla andra avseenden, så att, varför inte?
Nej, precis. Och jag tänkte här att man, för att spela lite djävulens advokat, så motargumentet i alla sådana här sammanhang brukar ju vara, hur har man då lyckats hålla det här hemligt? Hur har folk kunnat hålla tyst? Det måste vara massor med folk inblandade och så vidare.
Mm. Ja, men då kan man ju säga att man har inte... Det är bra att du tar upp det där, för att precis den där invändningen fick jag för 10 år sedan ungefär, när jag skrev på Motpol någonting om 9-11.
Mm.
Och då var det någon som invände just precis så att om det hade varit så att 9-11 inte gick till som det sägs, då hade vi fått veta det. Då hade det kommit fram. Då var det någon annan, inte jag, som invände, ja men det har du ju gjort. Det jag far efter är att det här antagandet på något sätt att om det är falskt så kommer det liksom att bli klart i någon sorts officiell mening. Så är det inte. Utan det finns lögner som består fast ingen längre tror på dem.
Mm.
Jag tycker Kennedy-mordet är ett bra exempel. Jag tror det är en minoritet som tror att Lee Harvey Oswald sköt Kennedy själv. Och sen så blev han i sin tur skjuten av den här judiska halken. Men ändå det förblir i liksom i historieböckerna så är det det som står alltså i encyklopedierna och sådär va. Så att ja. Den där revisionen kommer inte bara för att det är genomskinligt.
Nej. Nej, och i fallet med Kennedy-mordet har det ju både skrivits mycket och gjort filmer. Den här kändaste filmen är väl den här JFK. Som är ganska lång film då, som skenbart försöker gå under ytan och se vad som egentligen händer. Men i den filmen presenterar ju inte heller någon egentlig alternativ version. Utan Nej. Den visar väl egentligen bara hur de som kritiserade och de som ifrågasatte behandlades.
Men återigen, Jimmy, alternativa versioner behövs inte. Jag tycker inte det är det mest centrala. Och det är här Nej. Vi måste liksom vända på det. Att det inte är vi som säger att jag är fan inte säker på att det gick till på det här sättet. Jag tycker det verkar konstigt. Det är inte vi som, inom citationstecken, teoretiserar om någonting. Vi Nej. Spekulerar inte. Utan vi bara säger att, nej, alltså, sorry, jag köper inte detta. Jag har skapat mitt namn i vissa kretsar som lite just konspirationsteoretiker bara eftersom jag har sagt att jag kanske inte tror på det och det och det. Jag har aldrig liksom presenterat några alternativa teorier för jag tycker inte man ska hålla på så jag tycker, om man inte har riktig liksom anledning, om man inte sitter inne med någon kunskap som är unik då, eller unik behöver det inte vara, men om man inte sitter inne med någon kunskap i liksom respektive fall. Men man har fan i mig rätt att liksom säga att jag misstänker att makten ljuger i det här och det här fallet. Liksom. Mm.
Och det kanske också är syftet. Jag menar, det primära syftet kanske inte är att hitta sanningen så att säga, alla fakta, vad som egentligen händer, utan det är att påvisa att makten undanhåller saker, att de ljuger.
Ja.
Och avslöja makten.
Mm. Absolut.
Och sen är det upp till, alltså det som du säger, det är upp till egentligen dem då att presentera sanningen om de avslöjas som lögnare. Vilket de oftast inte vill göra.
Nej men sen så behöver man inte utgå ifrån att allt som rapporteras i etablissemangsmedia är lögn eller att alla politiker ljuger jämt och så. Men så fort det händer saker som har någon form av starka politiska konsekvenser eller ekonomiska, då finns det anledning att faktiskt vara lite extra vaksam.
Mm. Det handlar väl om att ha ett sunt kritiskt förhållningssätt. Att man sväljer inte bara allt man blir serverad utan man analyserar lite grann själv.
Mm.
Och ställer kritiska frågor. Men hur kan det här komma sig?
Visst, absolut. Så det är ju, egentligen så är det ju det. Att vara skeptisk är ju i grund och botten intellektuell hygien. Va? Mm. Men nu har ju makten liksom försöker vända på det där. Och lansera sådana här begrepp som att om man inte köper allting som de går ut med, då är man faktaresistent.
Mm.
Mm.
Ja, det är det nya nu.
Mm.
Ja.
Jag och tänker, fakta per definition, det är sånt som skrivs i DN eller sägs på SVT. Va? Ja.
Ja, visst. I Sverige är det ju antingen staten då via Sveriges Television, Sveriges Radio, eller också det Bonnier som har fakta.
Mm.
Övriga har spekulationer.
Japp. Eller fake news rakt av.
Bara. Ja, precis. Ett annat sånt här fall som jag nämnde lite grann tidigare, det är ju Estonia-katastrofen.
Mm.
1994 sjönk Estonia och det var väl ungefär 800 människor som dog där. Där har det ju cirkulerat mängder med olika så kallade då konspirationsteorier. Att man har inte köpt den officiella versionen att det var det här bogvisiret som började av någon anledning öppna sig eller ta in vatten. Och, att man,
det lossnade, va?
Ja, det lossnade så småningom. Men konspirationsteoretikerna har ju framfört att man kanske transporterade militärt materiel, kanske till och med radioaktivt materiel. Mm. Och att det då skulle vara en anledning att myndigheterna har motsatt sig att man skulle bärga skeppet och göra undersökningar och så här.
Mm.
Sen finns det, du kanske känner till honom, Anders Jalaj.
Ja, namnet är lite bekant, men ja,
författare det är många som ja. Ja, han skrev mycket om det här och han menar då dessutom att västmakterna under åren 92-94 så smugglade västmakterna rysk krigsmateriel och använde bland annat de här passagerarfartygen till det och att det skulle ha varit en anledning då. Det blev någon typ av explosion som sänkte. Sen har vi den kända tyska journalisten Jutta Rabe som hävdar att Estonia sprängdes av en rysk organisation som ville förhindra då att krigsmateriel skulle nå USA via Sverige.
Ja.
Och sen har vi en skeppsbyggnadsingenjör, Anders Björk. Han hävdar att Estonia sjönk efter en kollision med en amerikansk ubåt.
Mm.
Och sen har vi den tidigare riksdagsmannen Lars Ångström, Miljöpartiet. Han menar då att det har funnits grupper som har varit inne i vraket och hämtat en hemlig last som fanns ombord. Och för många verkade det ju väldigt märkligt just det här att regeringen motsatte sig från början allting i stort sett, till och med dykningar. Sen motsatte man sig bärgning och till slut så beslutade man att gjuta in hela det här skeppsvraket och så det skulle bli kvar.
Men det har man väl inte gjort, va? Utan det ligger väl kvar som det.
Ja, jag vet
inte hur långt. Utan,
nej, det har
du
inte.
Du har ju tankar på att bisarra grejer som att höljare med någon stor jävla liksom sten i stenbumlingar liksom. Jag förstår inte.
Ja, men det födde ju då tankar på att man ville förhindra att någon skulle kunna komma in i det och i efterhand då.
Ja, men självklart, alltså framförallt svensk kustbevakning har varit väldigt aggressiva mot till exempel Jutta Rabes tyska tv-team då. Mm. Och som jag inte minns fel.
Ja, precis.
Nej, men det är väl samma sak där. Jag tycker inte man behöver spekulera allt för mycket i exakt vad det var som hände. Det är klart, har man resurser, tidsliga, ekonomiska och intresse nog att liksom forska kring det, så ska man ju göra det, by all means. Men som vanlig medborgare som inte är direkt personligt drabbad och sådär, så kan man väl få bara säga att det är en massa konstiga saker kring det där.
Ja.
Det är mycket som inte verkar stämma. Så ja.
Jag håller med dig. Alltså själva det faktum att båten sjönk, det har jag aldrig spekulerat så mycket i. Det kan vara så att den officiella förklaringen faktiskt stämmer där. Det var bogvisiret. Men det kan också ha varit andra saker. Jag tycker det intressanta blir myndigheternas hanterande av det efteråt. Mm. Med den enorma mörkläggningen. Och där skapades det verkligen en spricka mellan, så att säga, de som hade anhöriga som hade dött och så vidare och regeringen.
Mm.
Ja, det finns en del att grotta ner sig om man vill. Men återigen, vi ska inte göra det här och vi tar ingen ställning. Men vi konstaterar att det finns mycket...
Det finns knepigheter runt omkring det, absolut. Och det gör det runt Palmemordet också. Det, även där finns det, fanns det ju andra människor som dog under mystiska omständigheter.
Ja. Så, ja. En annan som jag tänker att vi ska nämna här, det är ju Breivik i Norge.
Mm.
Vem var Breivik? Ja, han genomförde ju då de här som kallas då terrorattackerna, dels mot regeringskvarteren då med stor explosion inne i Oslo, och sen åkte han då ut till den här ön och sköt ihjäl ett antal unga socialdemokrater.
Ja.
Det är alltså händelseförloppet väldigt kort som det då sägs. Men vem var Breivik? Jag kollade upp honom lite grann. Han var ju en liten udda figur. Han hade ju inte gjort värnplikten. Han hade ingen som helst vapen eller militärträning. Han var däremot medlem i Framstegspartiet under ett antal år. Då. Sen var han aktiv frimurare och övertygad sionist. När man inledde rättsprocessen mot honom så blev han diagnostiserad som paranoid schizofren.
Jag vill inte när man inledde det, va? Eller,
jo, det var i inledningsfasen. Sen
okay.
Så krävdes ju då att det gjordes en andra undersökning, och då var det andra psykiatriker inblandade, och de mildrade det här lite grann, så de kallade honom då för gravt narcissistisk. Men det finns ju många människor som har alltså misstankar kring det här med Breivik, om hur det egentligen låg till. Vad känner du till om det, Jonas?
Nej, jag är väl skeptisk där också. Framförallt för att, ja, men som du säger, han blev faktiskt diagnostiserad som paranoid schizofren. Och folk med den diagnosen har svårt att liksom ens bjuda dem på en kopp kaffe eller så, om man ska hårdra det lite grann. Att utföra en sån här operation, det tror jag hade varit otänkbart. Jag kan tycka att logistiskt det kanske hade varit svårt även för en liksom tränad elitsoldat, men det vet jag inte tillräckligt mycket om, men definitivt för en paranoid schizofren man som inte har gjort lumpen ens en gång, och som bor hemma hos mamma och spelar dataspel hela dagarna. Mm. Så jag tycker det är väldigt det är mycket som är konstigt runt det här. Så ja,
det finns ju både logistiska och säkerhetsmässiga praktiska problem att för det första kunna ta sig in i regeringskvarteren i Oslo, som ändå borde ha en viss typ av bevakning med en sån här kraftig bomb.
Mm. Och sen drar ut till Utøya därefter liksom,
ja.
Obehindrat. Då skulle de inte ha haft någon bevakning där, det verkar också. Alltså jag vet inte.
Men sen när man
men det mest bestickande tycker jag är just det där att man, när de fick fel diagnos på honom från de här två psykiatrikerna, så beställer man en ny.
Då. Ja, precis. Och sen när man läser hans statement, vad kallas det? Han hade ju skrivit väldigt mycket och lagt ut på nätet i kring det här då, så framstår ju inte heller han som den handlingskraftige krigaren här. Utan han har ju ganska flummiga idéer om... Ja, en idé han har i sitt det här, det är ju att han själv efter segern så ska han bli Norges framtida regent. Och det ska ske efter en kupp av en frimurarinspirerad revolution.
Mm. Men det där är också någonting som är märkligt. Nu ska vi inte gå på Ullström på den där. Men jag vet att jag såg över eller på datorn då de sände från vad heter det, NRK, va? Större delen av den där rättegången. Han var ju inne på att prata om frimureriet, hur han hade kontakter där och så.
Mm.
Det fick inga följdfrågor från åklagaren. Det var väldigt liksom frapperande alltså. Ja. Då gick man bara vidare. Så, ja, okej. Du säger det. Ja.
Ja, nej, men
det är ju det enda sociala sammanhanget man känner till att han hade egentligen. Han kanske hade någon kompis någonstans sådär, men han var ju frimurare.
Mm.
Och frimureriet var, man kan liksom diskutera vad det än är, men just apropå det här med samverkan utan insyn, frimureriet är ju per definitionen en hemlig grupp. Så även om frimureriet i sig inte har en agenda, är klart att det är en idealisk vad ska jag säga, rekryteringsyta för folk med olika ljusskygga agendor. Det ja. Ligger väl i sakens natur, kan man tycka. Det borde vara ganska okontroversiellt.
Och man har svårt att se kanske vilka som gagnades av Breiviks terrorism.
Ja, jo, det men det är återigen, man behöver inte alltid ha något svar på det.
Nej. Vi kan konstatera att det finns frågetecken.
Vi kan spekulera. Jag menar, norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund var kontroversiellt, hade skapat sig fiender internationellt och sånt där. Men det är meningslöst att spekulera kring vilka som låg bakom, utan det räcker med att säga att det här var lite egendomligt, att den här defekten på olika sätt. Personen utför något sånt här alldeles själv.
Verkligen. Sen var du inne på att prata om det här frimureriet och hemliga sällskap. Och nästa punkt som jag tänkte, det är ju Bilderberggruppen. Det är ju ett årligt möte med mellan 120-150 inbjudna deltagare, som egentligen representerar den globala makteliten, både inom politik, affärsvärlden och media. Och den här mötet har då hållits ända sedan 1954 varje år. De som var initiativtagare till att bilda Bilderberggruppen, det var bland annat Josef Rettinger, en polsk politiker, Unilever-chefen Paul van Zeeland, CIA-chefen Walter Bedell och några till. Och det var deras uttalade syfte då, det var att bekämpa anti-amerikanska strömningar i Europa. Men sen har ju då det här forumet utvecklats.
Men hur uttalat var det, höll jag på att säga? För att det anmärkningsvärda med Bilderberggruppen är att den har ju varit bokstavligen hemlig.
Ja.
Fram tills för knappt 20 år sedan.
Och den är ju fortfarande hemlig i så mått då att ingen insyn, alltså press, får inte delta i de här överläggningarna eller utomstående. Utan det är ett forum för världens ledare att samlas i yttersta hemlighet. Och det finns ett intressant citat här som jag skulle vilja ta med. Det var en av de drivande i den här, det är David Rockefeller.
Mm.
Och han sa vid ett tillfälle själv så här att vissa tror till och med att vi är en del i en hemlig sammansvärjning som arbetar mot USAs bästa och karaktäriserar mig och min familj som internationalister som konspirerar med andra över hela världen i syfte att bygga en global politisk och ekonomisk struktur. Om detta är anklagelsen, då är jag skyldig och stolt över det.
Ja.
Så han stack ju inte under stol med att det är det här man sysslar med.
Så här, människans minne är ju kort, va? Men när jag först hörde talas om Bilderberggruppen i slutet på 90-talet, då ansågs det fortfarande tokigt att ens tro att det existerade. Ja, men så är det faktiskt. Utan det är först någon gång runt 2000-2001 sådär, som man erkänner att de finns, och då säger man då att nej, men våra möten är, de är inte hemliga, de är privata. Det, vi snackar alltså en grupp som träffas årligen och som plockar in världens ledande politiker, publicister. Men i styrelsen så sitter i princip alltid folk från bankvärlden.
Ja.
I styrkommittén och högre upp så är det bankfolk som David Rockefeller eller Wallenbergarna i Sverige har hållit på Bilderberget ända från begynnelsen. Och det är lite talande om hur maktordningen ser ut i världen.
Mm.
Och som sagt, ofta de politiker som bjuds in, det är sådana som av någon anledning då är up and coming.
Mm.
Om det är att de har, om det är för att de är så jävla duktiga så att man vill passa på att bjuda in dem, eller om det är så att de skapas där, det kan man ju då fundera på.
Ja.
För det är Bill Clinton var där innan han blev president, och då var han en tämligen marginell figur i amerikansk politik, eller liksom, ja. Tony Blair innan han blev ledare för Labourpartiet och premiärminister. Så det finns andra sådana exempel.
Mm. Och vad man kan nämna att sen har ju Bilderberggruppen i sin tur varit med och bildat en annan grupp som heter Trilaterala kommissionen.
Mm.
Och den har väl hållits nästan ännu hemligare då. Den bildades 73, bland annat David Rockefeller, Henry Kissinger och Brzezinski. Och bildade den. Och den är lite större, den har mellan 300 och 350 medlemmar.
Mm.
Men precis samma upplägg med totalt hemliga möten utan insyn.
Mm.
Och där har ju också flera kända svenskar varit med. Marcus Wallenberg förstås, men vissa politiker som Carl Bildt, Annie Lööf var ju med där också.
Bägge de här två som du nämner nu, strukturerna, är ju i sin tur avläggare av Council on Foreign Relations i USA. Där man också har samlat då, mäktiga publicister och politiker, och men allting under liksom bankirernas egid.
Mm.
De finns fortfarande, är väldigt mäktiga, men har då inte varit fullt så hemlighetsfulla. De finns, man känner till dem liksom. De låtsas inte som att de inte existerar. Men det, och jag upprepar, det är det som är exceptionellt med Bilderberggruppen, för den har verkligen försökt vara hemlig under hela efterkrigstiden och lyckades med det under i princip 50 år.
Mm.
Och de få journalister som försökte skriva om det, de fick fan för det. Blev av med jobbet och liksom blev nedtystade helt enkelt. Mm. Och här har vi alltså, vi har flera av världens mäktigaste journalister, politiker och miljardärer som träffas bakom lyckta dörrar en gång om året, och så kallad seriös media skriver inte om det.
Nej. Nej, och alltså de borde ju förstå att människor blir misstänksamma och börjar undra när politikerna i sina respektive länder går ut med att det ska vara öppenhet och det ska vara demokrati och det ska vara insyn och så vidare. Så
och ser man sig tvingad på media.
Ja. Ja, du kan lita på politikerna också, och du kan rösta bort dem om du inte gillar dem. Men så ser man sig då tvingad att bilda såna här sammanslutningar ovanför regeringarna där som är absolut hemliga och där absolut inte finns någon demokratisk insyn eller någonting.
Och kräver ändå att undersåtarna ska acceptera att ja. Fy fan, verkligen.
Ja. Det kan man säga. Och när vi då pratar om någonting som är äckligt, så hade jag tänkt nämna det finns ju flera exempel med såna här vi kallar det skandaler med pedofilringar och sånt som när folk har börjat nysta i det har lett ganska långt upp i maktens strukturer.
Mm.
Jag tittade på lite dokumentärer om såna här och det finns ju några som är aktuella. Jag vet till exempel den här kring Epstein. Men den vet jag att du har tänkt fördjupa dig lite mer i och skriva om. Så jag tänkte inte vi skulle beröra den så mycket.
Okej.
För det finns
vi kan
andra...
nämna det för all del. Vi kommer inte, alltså det jag skriver kommer inte vara uttömmande, för det finns ju mycket som helst att prata om.
Ja.
Där. Så att det är inte... Ja.
Men det har ju inträffat ett antal såna här, och vad de har gemensamt, jag kan nämna då en, den som kallades The Franklin Cover-Up Scandal i USA, slutet på 80-talet, början på 90-talet. Den tog sin början i Nebraska i USA. Det var en svart senator som hette Lawrence King som åkte fast, och han dömdes också för förskingring. Men när man börjar nysta i det här fallet och utreda det, så visade det så att det förekom även pedofili i det här fallet. Och, det hade sin början i något som heter Boys Town i Nebraska, som var en välgörenhetsinstitution som tog hand om missanpassade pojkar, helt enkelt. Övergivna.
Ja, alltså det är ju hemskt att säga nu när liksom delar av den katolska kyrkan har blivit så infiltrerad, helt enkelt, och komprometterad av homosexuella. Det är framförallt det handlar om när man pratar om de här pedofilskandalerna i katolska kyrkan. Det rör sig sällan om präster som är på små flickor eller sådär, utan det handlar om relationer mellan homosexuella präster och unga män. Och så har det inte varit traditionellt, utan det här är någonting som säkert naturligtvis alltid har funnits i en sån stor struktur, men som har blivit väldigt mycket sämre under, eller alltså blivit ett problem på allvar efter den sexuella revolutionen i västerlandet då, och efter Konkonciliet.
Och att du nämner det är ju bara för lyssnarnas skull, alltså det här Boys Town drevs ju då av katolska
och jag kan ju bara säga det, hade kyrkan haft ett sånt rykte, eller hade katolska präster haft ett sånt rykte på 30-talet, eller när nu Boys Town inrättades, då kanske man inte hade valt det namnet.
Men det här var ju så att säga bara början, men man upptäckte att pojkar då ifrån den här Boys Town flögs från kust till kust egentligen i USA, och sen börjar man ju då se att det var inte bara därifrån, utan det var från alla möjliga håll i USA, men framförallt barn som då
var gatubarn i Nebraska liksom. Ja.
Som var utsatta, men även från andra håll i USA. Men de flögs och användes av rika, inflytelserika personer i sådana här pedofilringar. Det fanns bland annat ett hus i Washington DC där man hade stora sådana här pedofilfester, och där mycket mäktiga människor var inblandade. Man tillsatte Senate Committee för att undersöka det här, och den senator som då ledde den här kommittén, han kom ju över en hel del graverande bevis, och han hade då skulle presentera en lista med 60 offer. Då kraschade hans flygplan under mystiska omständigheter.
Just det.
Och sen var det flera andra i den här utredningen som också dog. Väldigt mycket pekar ju då på den absoluta toppen av politiker och affärsmän i USA.
Framförallt var det väldigt många av de här stackars liksom utnyttjade unga människorna som dog under mystiska omständigheter.
Ja, det är också.
En del av dem kan naturligtvis ha dött av överdoser och sådana där saker. Men det är väldigt konstigt.
Ja, de bjöds ju och serverades knark, de här barnen, systematiskt för att liksom klara av det här. Och många av dem fastnade sen i missbruk.
Den dokumentären som du pratar om där, den skulle ju ha sänts. Det är ju en väldigt proffsig produktion. Och skulle ha sänts på Discovery, har jag för mig.
Ja.
Den var till och med scheduled, eller vad säger man på svenska? Den var på tablån, liksom, tv-tablån. Men man drog in den i sista stund. Ja. Så att den överlever än så länge på nätet.
Ja, den överlever, men den plockas ner regelbundet. Men det finns människor som är väldigt dedikerade och lägger upp den här igen. Och i samband med det här så uppdagar man också ett homosexuellt eskortnätverk i Washington som hade förgreningar ända in i Vita huset. Och då var det en person, ja, det var ju flera som fanns med på den här listan då, bland annat CIA-chefen William Casey och Donald Gregg som var säkerhetsrådgivare åt George Bush och sådär. Men den mannen som avslöjade det här och som då skulle lägga fram sina bevis, han hette Henry Winson. Han blev då hotad av högsta domstolen i Washington DC att inte lägga fram det här. Skulle han göra det skulle han få livstidsfängelsestraff. Skulle han gå med på att hålla tyst om det han visste, då skulle han få 5 års fängelse. Och han pratade också i den här dokumentären och säger, jag valde 5 års fängelse så jag säger inget mer. Alltså bara alla de här antydningarna.
Nej, det finns öden som är värre än döden då. Det ska man vara klar över.
Ja.
Som man kan vilja undvika. Så att det här att hålla på och gräva i något sånt här, det är nog bland det farligaste man överhuvudtaget kan ägna sig åt. Det gör ju inte vi nu, utan vi bara säger att det här existerar. Va? Men det... Men det är alltså grävande journalist att säga något sånt här, alltså det är nog bland det mest farliga som man kan göra.
Ja. Och det är just alla de här sakerna som händer runt omkring. Jag tänker även på fallet i Belgien med Dutroux.
Dutroux, ja. Absolut.
95-96 åkte han ju fast och man hittade 2 flickor som man kunde, unga tjejer då, som man kunde befria ifrån ett av hans hus. Men sen när man började utreda det här så hittade man ju lik, nedgrävda barn.
Också unga flickor.
Och unga flickor i hans trädgårdar. Och det här var ju en fruktansvärd historia. Alltså det skakade hela Belgien.
Ja, det var ju nästan... Alltså, Belgien var ju på nästan på randen av en sorts revolutionär situation.
Ja.
Det är många som har glömt bort idag, det som är för unga för att minnas. Men jag tror det var 1 miljon personer ute på gatorna protesterade i Bryssel mot rötan runt. Och samma sak där, en ärlig åklagare som blir liksom helt avpoliterad och många vittnen som dör, jag tror 16-17 stycken. Alltså det stinker till himlen alltså.
Ja, det finns ju också dokumentärer om det här och precis som du säger, flera av de vittnen som då hade fakta och som kunde, de försvann ju under väldigt märkliga omständigheter, många av dem.
Vad handlar detta om? Liksom? Jag tror vi har lite samma fall med Göran Lindblad i Sverige när han i Kapten Klänning.
Ja, just det.
Jag tror att man till maktens högre korridor i många fall rekryterar folk som man har hållhakar på. Va? Men det är tämligen simpelt. Eller jag säger, jag tror det är ganska, som sagt, det är ganska självklart. Sen kan det finnas ännu värre anledningar som är mer sinistra, men det kanske vi inte ska liksom spekulera kring här. Va? Men det,
man ser ett mönster att folk som vet saker försvinner och myndigheterna mörkar. Och som sagt, i Belgien blev ju vanliga människor helt vansinniga. Man såg ju det här rättsrötan och såg att alltså, det här går upp i samhällstoppen. Det är inte ett samhälle som vi accepterar.
Nej.
Men sanningen har ju aldrig kommit fram där. Och samma sak med Kapten Klänning då, som du nämnde. Det var ju lite senare på 2007. Var ju första fallet som blev polisanmält. Och sen 2009 åkte han väl fast.
Det fanns väl liksom uppgifter om att han skulle... Att han inte var ensam om det här. Utan att han ingick i ett nätverk som var intresserad av... Ja, 6 unga flickor helt enkelt.
Ja, det har ju kommit fram i rättegången att Lindberg hade ett nätverk. Han både sålde och erbjöd unga flickor. Men det kom aldrig fram vilka de här männen var.
Nej.
Som köpte de här tjänsterna av honom.
Nej, precis.
Och det var ju flickor som var ner till 14 års ålder, så det här var ju även frågan om pedofili i det fallet.
Mm. Ja, nej, men du har samma liksom mönster med Epstein och sådär. Vi kanske får anledning att återkomma till Epstein, som sagt. Men det har ju varit på tapeten nu väldigt mycket det sista.
Ja.
Och mönstret är detsamma. Det är män som är väldigt mäktiga med den här typen av vad ska vi säga, illegala böjelser.
Mm.
Jag tror tidigare att man har utnyttjat homosexuella på motsvarande sätt. Och det är väl en av de få grejer som är, man ändå får medge är positiv med liksom normaliseringen av homosexualitet, att det kanske har gjort att rekryteringsbasen till såna ljusskygga grejer från den gruppen har minskat.
Mm. Jag tänker på, får jag lov att nämna ett exempel till? Som jag tycker är ett av de mest graverande, och det är kanske sådana exempel som inte alla lyssnare känner till. Därför kan det vara intressant att vi inte bara pratar om de mest kända konspirationerna. Men det är ju en av de största underhållarna i Englands, i Storbritanniens historia, Jimmy Savile.
Ja.
Eller Savile, jag vet inte hur man uttalar det riktigt.
Savile.
Savile, ja. Mm. Han var ju en jättestjärna, kom från enkla förhållanden i Leeds. Han hade varit gruvarbetare från början, men... Mm. Så sadlar han om efter en olycka och kom in i underhållningsbranschen, och så småningom då började han börja som diskjockey, och sen blev han större och större stjärna, och han blev ju en sån enorm megastjärna i Storbritannien att han frotterade sig med kungahuset, med Margaret Thatcher, med alla de mäktiga.
Ja. Och var liksom lite folkkär också.
Ja.
Det är som om som, det är så här, jag vet inte vem man ska jämföra honom med i Sverige, Lasse Berghagen.
Jo, men, utan
övriga jämförelser, självklart, men för att förstå vilken liksom, han var en sån här household figur liksom.
Ja.
Nej, men som en, alltså, vadå, Lasse Berghagen eller Arne Weise eller Ingvar Oldsberg eller alltså, så en sån här mysgubbe i offentligheten, så upplevdes han.
Ja, och han i den här ställningen att han var så omtyckt och så omhuldad, så var han ju oantastbar. Alltså det framkom ganska tidigt i hans karriär misstankar, och det kom in rapporter om att han hade haft med sig unga flickor och såna här grejer. Men det var ingen som ville ta upp det, därför att nej, men det kan ju inte stämma när det gäller Savile. Det är helt omöjligt. Han var liksom stod över allting.
Jo, men sen typiskt nog också då, så det här briserar då några år efter hans död.
Ja.
Och det där är problematiskt på många sätt. För det första för att han inte kan försvara sig, är klart. Nu tror jag inte att det råder något tvivel om att han var skyldig till alla de här grejerna. Men det där är väldigt, det är väl ofta fallet, alltså, att de här uppgifterna kommer post mortem på något sätt. Va? Och sen att man liksom då på något sätt tror att man kan begrava detta med honom. Jag tror väl inte att han var ensam om de här aktiviteterna heller.
Nej, nej.
Men det har ju... Ja.
Det har ju framkommit också här att det var stora pedofilringar, och han ordnade barn åt andra personer då, ofta mäktiga. Det som är graverande, som, alltså, det här är inget roligt att ta upp, men alltså, det var inte bara det att han valde ut väldigt unga barn, utan han hade en förkärlek för handikappade och utsatta barn. Han bedrev välgörenhet med sin stora förmögenhet och drev sjukhus och sånt här. Och det utnyttjade han ju för att liksom, för komma åt
han
barn.
Hade, han hade nyckel till sånt, ja. Sjukhus. Alltså, så han hade åtkomst, såg till att han hade åtkomst till Och som du säger, han hade tydligen en preferens för förståndshandikappade flickor i nästan för pubertal eller nyss pubertal ålder, som var han.
Och efter hans död då så trädde fram offer. 450 offer har hittills trätt fram. Han dog 2011, så det kan ju komma ännu fler. Men 450, alltså det är ofattbar siffra på förnedring. Och många av de här vittnena vittnar ju då om att han inte bara begick övergrepp, utan att han var otroligt sadistisk, han var grym. Han älskade att se smärta och sådär, förnedring hos de här barnen.
Mm.
Och i hans hemstad Leeds så hade man ju ställt upp ett enorm gravsten över honom när han dog. Det var ju nästan som en installation, som ett byggnad.
Mm.
Men efter att det här briserade då, den här skandalen, så den revs.
Mm.
Den pulveriserades, och nu ligger han på okänd plats då, begravd.
Mm.
Så det var inget bra eftermäle. Men det som är intressant är ju då, han tog ju med sig alla hemligheter i graven, men hans frotterande bland mäktiga i det engelska samhället är ju graverande.
Ja, visst är det, självklart. Så, ja. Nej, det är väl inte så hemskt mycket mer att säga om det än att det pekar emot att sånt här det förekommer i allra högsta grad fortfarande, och makten skyddar de sina.
Mm.
Och kanske till och med också då, som sagt, rekryterar den här typen av människor till viktiga positioner inom politik, inom kultursfären, inom massmedia.
Mm. Jo, genom de här positionerna så man kommer då i en ställning där man kan antingen köpa eller hota sig liksom fri, eller man kan anses som untouchable på grund av den ställning man har.
Ja, eller framförallt så är det andra som har hållhakar på dig.
Mm.
För har du en sån här böjelse som de här personerna har, så kan de ju när som helst dumpa dig.
Mm. Ja.
Så då har de dig i sin ficka, helt enkelt.
Ja.
Man behöver inte vara någon sorts tokig konspirationsteoretiker för att konstatera det.
Nej. Och jag tänker då, med tanke på vilken dag det är idag, när vi spelar in det här är det den 27, alltså förintelsens minnesdag, så kanske vi bör nämna också några ord om just hela konspirationen omkring förintelsen.
Ja.
Utan att gå in för djupt på det. Men det finns ju då en officiell version av hur den så kallade förintelsen gick till. Och att den var systematisk och iscensattes då av de onda tyska regeringen. Men det finns ju också människor runt om i världen som ställer frågor omkring det här. Gick det till på det här sättet? Var det verkligen så här många som dog? Och vad har syftet varit med att lansera förintelsen på så brett som man har gjort efter andra världskriget? För det är ju uttalat så att det är det största brottet i hela mänsklighetens historia.
Det är, ja, det är år noll. Det är början på en ny tideräkning och allt möjligt som man har sagt då.
Ja, och det som fick mig personligen att ändå börja fundera på kring förintelsen, när man det var ju det faktum att man till och med i många länder har gjort det olagligt att ens ifrågasätta den och ställa frågor om
det. Det är ju det som är grejen. Man ska nog vara väldigt noga med, det kan låta tjatigt och kanske framförallt för det här programmets lyssnare, men vi ska faktiskt understryka att det är ju ingen som förringar att det förekom liksom judiskt lidande under andra världskriget. Det förekom lidande överallt. Och visst, det självklart i Tredje riket så var judarna mer utsatta än andra. Men motiverar det den här liksom statusen då i människors medvetande? Och varför får man inte, jag menar, som du säger, gränsen går ju där någonstans. Varför får man inte kritiskt ifrågasätta någonting i den officiella historieskrivningen kring detta?
Ja, för mig blev det lite grann en ögonöppnare.
Det är ju kriteriet på att någonting är kanske inte stämmer.
Ja, för jag kände då direkt att men om det är så väl dokumenterat och finns så mycket bevis och belägg, då behöver väl ingen vara rädd för att någon ifrågasätter det. Det är bara att lägga fram bevisen.
Ja, men eller hur? Varför sitter folk i fängelse för att om de är tokstollar, varför slängs de i fängelse i Frankrike och Tyskland och Schweiz och Österrike och vad det nu är?
Och sen är det ju då ytterligare då att man har byggt upp så enormt nästan en industri omkring det här med förintelsen. Och man trummar in det i skolelever. Återigen, vi sitter inte här nu och förnekar att det dödades judar. Men vi kanske ändå hör till den skaran som ställer frågor omkring varför just i så fall den här förintelsen skulle ta en särställning framför alla andra förintelser av folk som faktiskt har skett i världen, och varför man gör en ja, som vi säger då, en så stor industri av det.
Mm. Jo, nej, men absolut. Och den frågan måste få ställas.
Ja, och min fråga som jag har ställt nästan i varenda exempel vi har tagit upp här nu då, är det vilka tjänar på det, eller vad fyller den för ett syfte?
Och där är det ju väldigt klart att staten Israel väldigt mycket liksom vilar på det här narrativet då.
Ja, helt och hållet. Det var ju liksom premissen för att Israel bildades. Mm. Och sen har det ju då varit ett frikort för Israel att kunna begå alla möjliga grymma handlingar mot sina grannländer och folk. Men man hela tiden drar fram då, ja, men förintelsen. Vi blev utsatta för det, så att vi måste få göra det här.
Och
så har det använts. Oavsett vad som hände så har det använts på det sättet. Och det är det jag tycker är det otäcka i det. Man exploaterar.
Nej, jag håller helt med. Och det exploateras på ett sätt som är orimligt. Om det så hade varit 60 miljoner judar som hade dött, så kan man inte dra de slutsatserna av det här då, för att man använder ju det här inte bara för att så att säga sanktionera allt som staten Israel tar sig för, utan man använder det också som ett argument för varför Västeuropa måste acceptera massinvandring och i praktiken sitt eget självmord, sitt eget etniska självmord. Att så länge, ja, men det här har ni alla hört i olika versioner, att så länge folk sitter och klagar vid frukostborden eller fikaborden över massinvandringen, då lever den här ondskan kvar hos européerna som resulterade i det hemskaste som någonsin har skett i mänsklighetens historia. Så det är vi liksom helt hjärntvättade med. Liksom.
Mm. Och det rådde ju ingen tvekan i Nürnberg-rättegångarna att det var liksom det argumentet som skulle slå sönder Tysklands moraliska, så att säga, existens för lång, lång framtid. Man skulle tvinga ner Tyskland på knä. Ni har begått det här hemska, det är oförlåtligt. Ni kommer aldrig att bli respekterade igen. Men sen har man ju då utvidgat det här, så att det gäller ju i stort sett hela västvärlden. Jo, nej, men ska ju känna någon slags medskuld i det här.
TV4s reporter från Auschwitz sa i morse då att det här lever ju kvar. I andra, tredje generationen så lider folk av det som hände. Och inte bara offren, utan också förövarna. Alltså nazisternas barn och barnbarn, de lider ju fortfarande av den här skulden
tredje, fjärde led, det är från Bibeln, ja, precis. Det straffas i tredje, fjärde led.
Varför då måste man fråga? Jag tänker inte ta på mig något ansvar för vad min farfar eller morfar gjorde. Nu var inte de inblandade i det här för all del. Va? Men i största allmänhet, om jag så hade haft jag menar, vad då? Om min morsa eller farsa hade blivit yxmördare, liksom. Jag menar, är det min skuld?
Mm.
Jag anser inte det.
Nej.
Och nu är det inte fallet heller, ska jag bara understryka. Men det är så liksom bisarrt hela sättet att tänka.
Ja, och frågan
och att vi accepterar detta i denna individualistiska tid, så köper vi ändå det här liksom skuldbeläggningsnarrativet.
Kollektivt.
Ja.
Mm. Nej, och jag ifrågasätter också i nästa led, liksom, hur långt ska det här fortsätta och faktiskt utvecklas? Jag menar, jag är inte intresserad av att min dotter ska åka på resor ner och titta på förintelseattraktioner som Auschwitz och så vidare. Det måste någon gång få ett slut. Och nu, Stefan Löfven var nere i Jerusalem nyligen och kom hem och var salig i anden, och nu ska det byggas förintelsemuseer i Sverige och så vidare.
Mm.
Och frågan är, nu är man ju livrädd från att de så kallade överlevarna då håller på att dö ut, och man måste hitta andra sätt för att hålla liv i det här. Det har blivit nästan som en religion.
Det är en religion. Det var väl det som kanske blev spiken i sistan för min publicistiska karriär i mainstream media, som jag aldrig hade egentligen, men ändå. Vi skrev i Salt någon gång för 20 år sedan, ganska exakt, just att det här är en hädisk betraktelse över vår nya statsreligion, och det är en statsreligion i hela västvärlden idag, och man har de här vallfartsorterna, och om man inte kan ta sig till Auschwitz kan man åtminstone ta sig till det lokala förintelsemuseet, liksom, och vördnadsfullt då besinna vilket svin man är, för att man är en del av den vita kristna civilisationen som har gjort sig skyldig till detta, det fruktansvärdaste.
Ja, och det blir ju en religion i den. Det finns många analogier här, men alltså, man ska bekänna sin synd. Man ska först få veta att man är en syndare. Och så ska man då, så att säga, knäböja för det här varje år och bekänna hur usel man är som vit människa i Västeuropa. Och det blir alldeles sjukt. Sen påstår man då att man gör det här mycket för att man måste stävja antisemitismen i samhället. Och att människor blir, behandlar judar illa. Och jag skulle vilja säga att det har ingen beröring med varandra, de två sakerna. Att jag ska behandla mina medmänniskor oavsett ras och religion väl, det ska jag ju göra för att de är mina medmänniskor, för att jag på något sätt respektera dem. Jag ska inte göra det på grund av en förintelse som hände för 75 år sedan.
Så att hela begreppet här är ju bisarrt, va? Jag vet inte hur många gånger jag har kallats för förintelseförnekare eller förnekar du förintelsen, och har frågan ställts och sånt här. Vad innebär det? Vad är förintelsen överhuvudtaget? Det är ett konstigt begrepp.
Mm.
Är det att man accepterar hela den officiella historieskrivningen restlöst? Är det en trossats?
Mm.
Det kan man inte göra. Det handlar om ett komplext historiskt förlopp. Om vi nu ponerar att den officiella historieskrivningen är sann, så handlar det hur som helst om ett väldigt komplext historiskt förlopp som ägde rum i en massa olika, eller i flera olika länder under flera års tid och så där vidare. Du kan inte säga accepterar du eller förnekar du det här. Det kan du göra om du får frågan, accepterar du att Kristus uppstod från de döda, eller accepterar du att Mohammed är Guds profet? På de frågorna kan du svara ja eller nej, liksom. Mm. Och det är en trossats. Men tror du på förintelsen? Va? Nej, men allvarligt. Det är groteskt, liksom. Ja, exakt. Ska jag veta precis vilka avrättningsmetoder som eventuellt används? Ska jag veta antal, Ska jag bara omfatta detta liksom, eller säga att jag, eller embrace det här liksom, att, jo men så har det, och jag tror restlöst, och jag bekänner att jag tror. Det är ju absurt. Jag önskar att vi kunde vakna upp i den här jävla mardrömmen.
Och så länge samhället har det här som sin agenda, jag menar, idag är det då som sagt förintelsens minnesdag, den behöver en minnesdag, den behöver trummas in hela tiden, vilket man inte gör med några andra katastrofer som har drabbat andra folk.
Nej, nej.
Så sätter ju det här i en särställning som gör det väldigt misstänksamt. Vi stannar vid det. Vi säger inte vad som hände eller inte hände, men det finns anledning att ställa frågor.
Vi kommer säkert att få sitta i fängelse eller åka ännu värre ut, Jimmy, om några år, för att den här lagstiftningen som man har i Tyskland och Frankrike och sånt, den kommer säkert att införas retroaktivt i resten av världen. Det finns starka krafter som jobbar på det.
Ja, och Tysklands utrikesminister Maas, han föreslog ju det här om dagen, att tvinga de övriga EU-länderna att införa den lagstiftningen. Gör det olagligt och förneka förintelsen.
Precis, vilket som sagt är en liksom absurd grej. Förneka förintelsen, vad då förneka? Vad är motsatsen? Att man bejakar förintelsen, att man bara... Liksom, nej, men allvarligt, att man,
ja, men hur kan man lagstifta om en så kallad historisk händelse?
Nej.
Vad har det med juridik att göra?
Nej. När det blir liksom kriminellt att säga att jag vet inte tillräckligt mycket om det. Jag känner inte till det. Jag kan inte göra mig en uppfattning. När det blir kriminellt, då är vi jävligt illa ute.
Ja. Ja, om vi försöker dra ihop trådarna lite här nu. Konspirationsteorier har vi pratat om och vi har tagit upp ett antal exempel. Men essensen i det vi har velat säga, skulle du vilja sammanfatta det, Jonas? Vad är det?
Kan vi sammanfatta det så att man har rätt att vara skeptisk helt enkelt till vad makten presenterar för en och vill mata den med. Sen så, detta sagt, så finns det också folk som gör konstiga konspirationsteorier till sin hobby och vill liksom få häftigare och häftigare kickar i den vägen och sådär. Så det finns en risk med detta också, att när man liksom inte längre det som jag brukar citera G.K. Chesterton, det har jag gjort till en av mina käpphästar, det här att när folk slutar tro på Gud så betyder inte det att de inte tror på någonting, utan att de tror på vad som helst. Och det finns alltså starka sekulariserade trosbehov. Och när man slutar tro på auktoriteter överhuvudtaget betyder inte det att man är skeptisk till alla auktoriteter, utan att man söker sig nya och i vissa fall väldigt tvivelaktiga. Så det finns ett problem där. Jag vet det. Jag har sett det med en del som börjar tro på liksom vilka tokiga alternativa teorier som helst. Det ska vi inte heller sticka under stol med. Det vill jag bara lägga in som en brasklapp så här på slutet.
Ja, men det är jätteviktigt att du gör det, Jonas. För att det är som sagt, det är sunt att vara kritisk, att ställa kritiska frågor, att kräva bevis, att kräva öppenhet. Men det får inte bli en mani så att man till slut inte tror på någonting. Man ser konspirationer överallt, för att det är inte sunt heller.
Nej.
Jag skulle vilja avrunda programmet med att framföra en egen konspirationsteori.
Okej.
För att jag hävdar ju att det finns starka krafter i Sverige. Och jag kan namnge några av de starka krafterna. Det är Säpo, det är Antifa, det är Expo och några till som samarbetar för att egentligen bekämpa meningsmotståndare, regimkritiker och det som de ofta då vill kalla för rasister.
Det är de ganska öppna med. Eller?
Ja, att de bekämpar oss är de ju helt öppna med. Men att dessa då samverkar tycker jag med få mer och mer belägg på, både när sådana här vänsterforum gör uthängningar, där jag själv har blivit uthängd mer än en gång, och där man då ser även på uthängningar av andra personer, att det verkar vara upplysningar och uppgifter som kommer från myndighetshåll också i de här. Och att Expo och de andra inte är så fria som de är, utan jag tror att det finns ett långtgående samarbete här med säkerhetstjänsten också.
Jo, men det är väl ganska självklart, tycker jag, vid det här laget. Och ser man på många av de här nya myndigheterna som liksom dyker upp som MSB, och nu ska man ju låta inrätta ett nytt psykförsvar som heter, inte styrelsen för psykologiskt försvar, utan myndigheten för psykologiskt försvar, tror jag. Också. Och det kommer in en massa sådana här förståsigpåare som är som de är plockade från Södertörns högskola eller någonting, va? Till de här och blir analytiker och vad de nu får för titlar. Så det är väl helt självklart. Jag tror alltså, om jag ska heta ärlig, så tror jag att Daniel Pohl skulle vara en bättre chefsanalytiker på Säpo än den där Antsa Hagström, faktiskt. Han kan nog mer om sitt studieområde ändå än hon. Och är förmodligen mer balanserad. Så
att, jo. Men jag upplever ju att det finns en väldigt sned prioritering hos dem här, därför att du ser ju aldrig några stora uthängningar i Expressen eller Aftonbladet med bild och namn på kända islamister som skulle vara ett hot mot demokratin eller samhället.
Nej, självklart.
Du ser aldrig några uthängningar av vänsterfolk eller ens
av kriminella. Det är ju det jag menar. Jag hårdrar ju när jag säger att Pohl skulle förmodligen vara bättre än, heter hon Hagström efternamn?
Ja.
Så tycker ju inte jag att han skulle vara lämplig som det heller, givetvis. Men det är ändå, jag menar, han är så uppenbart politisk aktivist. Men alla de här andra som idag arbetar inom på något sätt säkerhetstjänsten eller militära myndigheter och så är ju det också egentligen.
Och jag nämnde inte det i början, men det som man brukar kalla ett av bevisen för att konspirationsteorier faktiskt, att det existerar konspirationer, det är ju att ett antal konspirationer har ju blivit avslöjade och har visat sig efterhand att det var mycket riktigt en konspiration. Watergate-skandalen var ju en sån. Och IB-affären tänker jag på i Sverige på 70-talet. Där det fanns misstankar om att någonting pågick på arbetsplatserna i Sverige, att man kartlade folk, men det briserade ju då när två journalister avslöjade att det här IB-informationsbyrån existerade och att det var högt uppsatta socialdemokrater och fackliga som systematiskt kartlade meningsmotståndare på de svenska arbetsplatserna och registrerade dem.
Nej, men jag förstår inte vad problemet ska vara överhuvudtaget, och det tycker jag väl också är kanske kontentan av den här diskussionen, kan vi säga. Att vad är det för problem med att säga att i vissa fall så ljuger företrädare för makten, och att det finns folk i maktens korridorer som har fuffens för sig. Det borde ju vara, alltså, även i ett idealsamhälle så borde ju det vara ett ganska en ganska okontroversiell utsaga. En självklarhet egentligen.
Ja. Men vi lever inte i ett sånt samhälle.
Nej, det gör vi inte.
Jag känner att vi har konspirerat bra. Det har varit intressant. Och jag tror att vi sätter en punkt där. Och vi tackar alla lyssnare och hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss. Och så återkommer vi om cirka en månad med ett nytt spännande avsnitt. Och ha det så bra så länge. Hej då.
Hej då.
For weary weeks I've waited and hoping for the best. But blues will make me ramble and the rails are leading west. I'm feeling awful lonesome, pleasure I can't find. I'm leaving you, mean mama, just to worry you off of my mind. Oh, yodel-y-dee, yodel-y-dee, yodel-y-dee.